From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Musiken under det här mötet framförs av en kombinerad kör från RM's religionsinstitut. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Dieter Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra allmänna sessionen av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Månsson, som presiderar vid den här konferensen, har bett mig leda den här sessionen. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom alla andra som samlats i stavcentra i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musiken under mötet får vi av en kör från Orem Institute of Religion under ledning av Ryan Eggett och Alan Matthews med Barney Goodliff vid orgen. Kören inleder med att sjunga "Kom, lyssna till profetens röst". Inledningsbön får vi sedan av Esther Lynn G. Robbins i de 70:s kvorum.
Joy. Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är så tacksamma för denna världsomspännande konferens som ger oss så mycket. För de välsignelser, för att vi uppbyggs av budskap och musik och uppmuntran. Vi är tacksamma för alla våra välsignelser och erkänner att du är deras givare i vårt liv. Vi är tacksamma för anden och ber att den må utgjutas rikligt över de som sjunger och de som talar och som lyssnar. Att de ska tala genom din ande och att budskapet ska tränga djupt in i vårt hjärta. Att detta ska mana oss och få oss att förändra våra liv var helst det behövs. Denna påskhelg är vi tacksamma för din sons försoningsoffer och vi ber att det här mötet, att här under vår tro på honom ska ökas och vår önskan att följa honom ännu bättre ska stärkas. Och vi ber särskilt om visdom och om beslutsamhet att tillämpa det som vi lär oss här. Att vi kan stärka hem och familjer. Att det kan bli tillflyktsorter från undan världen. Detta ber vi, Fader, i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
The choir just sang, I feel my
sin. Kören sjöng, jag vet han älskar mig. Och det kan vi verkligen känna under den här påskhelgen. President Monson har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för röstning. Efter röstningen kommer broder Robert W. Cantwell, verkställande direktör för kyrkans revisionsavdelning, att läsa upp revisionsrapporten. Därefter kommer broder Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare, att framlägga kyrkans statistiska rapport för 2009. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer var vänliga visa det. De som är emot, om det finns några, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Kristoffersson och Neil L. Andersen. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan de visa det. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Vill alla som instämmer visa det? Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser följande som områdes 70 från och med 1 maj 2010.
Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Those who wish to join us in expressing our
De som vill instämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Tack. Det är föreslaget att vi avlöser systrarna Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth och Vicky F. Matsumori som primärs generalpresidentskap. Vi avlöser också alla medlemmar av primärföreningens generalkommitté. Alla som vill instämma i vårt tack för de här systrarnas hängivna tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi som nya 70 stödjer följande bröder. Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Cairn och Juan Aoseda. Och som nya medlemmar i de 70s andra kvorum, Larry R. Lawrence, Per G. Malm och Shairo Masagardi. De som instämmer kan nu visa det. Om någon är emot visas det. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya områdes 70.
Jan S. Arden, Philip K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor, please.
Vill alla som instämmer visa det? Någon emot? Det är föreslaget att vi stöder Rosemary Mix Wixom som ny generalpresident för primär, med Jean Aldridge Stevens som första rådgivare och Cheryl Faye A.C. Esplin som andra rådgivare. De som instämmer kan nu visa det. Någon emot? Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot visas det. President Monson, så vitt jag kan uppfatta har röstningen i konferenscentret varit enhällig. Tack, bröder och systrar, för ert stöd, er tro, hängivenhet och era böner. Vi ber nu de nyligen kallade generalauktoriteterna och generalpresidentskapet för primärföreningen att inta sina platser på förhöjningen.
To the first presidency of the church.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Kära bröder, enligt föreskrift genom uppenbarelse i kapitel 120 i lärarna förbunden auktoriseras utbetalningar i kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas korum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkänner budgetar för kyrkans avdelningar och verksamheter. Kyrkans avdelningar använder medlen i överensstämmelse med godkända budgetar och enligt kyrkans policy och riktlinjer. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen är tillräcklig över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan, och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade internrevisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2009 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och praxis. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Canwell, verkställande direktör.
The first presidency has issued the following statistical report.
Första presidentskapet har utfärdat följande statistiska rapport för kyrkan gällande 31 december 2009. Stavar 2865, missioner 344, distrikt 616, församlingar och grenar 28424. Medlemmar totalt 13,824,854. Nytillkomna barn med matrikelkort under 2009, 119 722. Nyomvända döpta under 2009, 280 106. Heltidsmissionärer, 51 736. Tempel invigda under 2009, 2. Draper Utah och Queer Mountain Utah. Tempel i verksamhet, 130. Kyrkans generalbönsmän och andra som avlidit sedan april förra året. Äldste Roger G. Derrick, general auktoritet emeritus, äldsta George E. Cannon, V. Don Ladd, Douglas G. Martin och Joseph B. Muren, före detta medlemmar i det 70s korum. Syster Colleen V. Acey, änka efter äldste Carlos E. Acey, general auktoritet emeritus. Syster Jean C. Dunn, änka efter äldste Paul H. Dunn, general auktoritet emeritus. Syster Gillaire C. Simpson, änka efter äldste Robert L. Simpson, generalauktoritet emeritus. Syster Jacqueline G. Lawrence, änka efter äldste V. Mac Lawrence, före detta medlem i det 70s korum. Syster Betty N. Turley, hustru till äldste Richard E. Turley Sr., före detta medlem av det 70s korum. Broder David S. King, tidigare assistent i generalprästenskapet för unga mäns gemensamma utbildningsförening. Syster Anne S. Reese, för detta rådgivare i hjälpföreningens generalpresidentskap. Broder Robert G. Matthews, expert på Joseph Smith Translation of the Bible, samt broder Truman Madsen, religionsforskare och för detta rektor vid BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren. It will now be our pleasure.
Tack, bröder. Vi får nu lyssna till äldsterna L. Tom Perry och D. Todd Kristoffersson i de 12 apostlarnas kvorum.
I recently had the opportunity.
Jag fick nyligen tillfälle att tillsammans med Sten Hallström resa och besöka 5 städer i centrala Förenta staterna. I varje stad vi besökte skulle vi ha ett möte med heltidsmissionärerna och därefter ett möte med stavs- och församlingsledare om missionärsarbete. Mellan de här 2 mötena skulle stavens hjälpförening bjuda oss på en lätt middag så att vi fick tid att träffa stavspresidenterna. När vi kom till Milwaukee i Wisconsin vädjade 2 unga familjer till hjälpföreningen om att låta dem laga och servera middagen. Deras män arbetade i köket. De 2 mödrarna höll uppsikt över bordsarrangemangen och serveringen av maten. De 3 små barnen tog hand om dukningen och serveringen under mödrarnas övervakning. Detta gav mödrarna tillfälle att undervisa barnen. Det var nu mycket speciellt att iaktta barnens reaktion på på varje detalj som de undervisades om av sina mödrar. De genomförde väldigt fint varje detalj i sitt uppdrag. Det jag såg fick mig att tänka på den undervisning jag fick av min mor. Precis som profeten Nefi, liksom många av er, föddes jag av goda föräldrar. Ett av mina syskonbarn gav mig 4 anteckningsböcker som min mor hade fyllt med noteringar medan hon förberedde sig för lektioner i elföreningen. Jag kan tänka mig att de här anteckningsböckerna, och det finns fler som jag ännu inte har hittat i, motsvarar hundratals timmars förberedelse av min mor. Min mor var en underbar lärare som var omsorgsfull och noggrann i sina förberedelser. Jag har tydliga minnen av dagarna före hennes lektioner. Matsalsbordet var täckt av referensmaterial och de anteckningar hon gjorde inför sin lektion. Det fanns så mycket material förberett att jag är säker på att bara en liten del av det som användes under lektionen. Men jag är lika säker på att inga av hennes förberedelser någonsin var bortkastade. Hur kan jag vara säker på det? När jag bläddrade igenom sidorna i hennes anteckningsbok var det som om jag än en gång hörde min mor undervisa mig. Det fanns alldeles för mycket i hennes anteckningsbok om ett enda ämne för att kunna ta med det i en enda lektion. Men det som hon inte använde i klassen använde hon till att undervisa sina barn. Jag tror att jag tryggt kan säga att även om min mor var en väldigt duktig lärare bland systrarna i hjälpföreningen, var hon bäst på att undervisa sina barn där hemma. Naturligtvis berodde det till stor del på att hon hade mycket mer tid till att undervisa sina barn än hon hade till att undervisa hjälpföreningens systrar. Men jag vill också gärna tro att hon förberedde sig så grundligt för att först och främst vara ett föredöme för sina barn i att flitigt tjäna i kyrkan, och för det andra för att hon insåg att det hon lärde sig genom att förbereda sina lektioner skulle gång på gång kunna användas för att fylla ett högre syfte, att undervisa sina söner och döttrar. Låt mig få uppliva några minnen en stund och berätta vad jag lärde mig av min mor om hur man undervisar om evangeliet i hemmet. Min mor förstod värdet av att undervisa sina barn om normer, värderingar och lärosatser medan de är unga. Även om hon var tacksam till andra som undervisade hennes barn utanför hemmet, i skolan eller i kyrkan, insåg hon att föräldrar har fått förtroendet att uppfostra sina barn, och i slutändan måste föräldrar försäkra sig om att deras barn får undervisning om vad deras himmelske fader vill att de ska lära sig. Mina syskon och jag förhördes mycket noga av vår mor när vi fått undervisning utanför hemmet för att de skulle vara säkra på att rätta lärdomar nådde våra öron och formade våra sinnen. När jag sprang hem från skolan brukade jag ibland tänka att jag hade lärt färdigt för den dagen. Men den illusionen försvann snabbt när jag såg min mor stå i dörren och vänta på mig. När vi var små hade vi varsin skolbänk i köket där vi kunde fortsätta få undervisning av henne medan hon utförde sina hushållsgöromål och lagade maten. Hon hade en medfödd begåvning som lärare och krävde långt mer av oss än våra lärare i skolan och kyrkan gjorde. Min mors undervisning innefattade både världsliga och andliga lärdomar. Hon såg till att ingen av oss kom efter i skolarbetet, som hon ofta brukade komplettera. Hon tränade också sina hjälpföreningslektioner på oss. Vi fick naturligtvis de oförkortade versionerna som stod i hennes anteckningsböcker. Inga förkortade versioner som måste stämma med en viss lektionstid. En del av vår undervisning där hemma handlade också om att lära utan tillskriftsställen, trosartiklar och profeternas och siarnas och uppenbararnas ord. Min mor var en person som trodde att intellekt skulle försvagas om de inte ständigt var i bruk. Hon undervisade oss när vi höll på med disken, kärnade smöret eller hjälpte till på andra sätt. Hon trodde inte på att låta onyttiga tankar komma in i barnens sinnen ens när de höll på med fysiskt arbete. Jag använder inte min mor som en förebild för föräldrar i dagens värld. Det är mycket annorlunda tider idag. Men även om tider kan förändras så får en förälders undervisning aldrig nedvärderas. Många verksamheter länkar en generations värderingar till nästa generation. Men det allra viktigaste är kanske att föräldrarna undervisar barnen i hemmet. Det är speciellt viktigt med tanke på undervisningen om värderingar, moral och etiska normer samt tro. Undervisning i hemmet blir ännu viktigare i dagens värld där motståndarens inflytande är så utbrett och han attackerar och försöker undergräva och förstöra själva grunden till vårt samhälle, det vill säga familjen. Föräldrar måste besluta sig för att undervisning i hemmet är ett högst heligt och viktigt ansvar. Även om andra institutioner som till exempel kyrka och skola kan hjälpa föräldrar att vänja den unge vid en väg han eller hon bör vandra, så vilar detta ansvar i sista hand på föräldrarna. Enligt den stora lyxalighetsplanen är det föräldrarna som fått förtroendet att sörja för och utveckla vår himmelske faders barn. Våra familjer utgör en viktig del av hans verk och härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. På Guds eviga scen är det vanligtvis meningen att föräldrar fungerar som de viktigaste rollfigurerna i sina barns liv. Lyckligtvis finns det inhoppare som kan ingripa när föräldrarna inte kan. Det är emellertid föräldrarna som blir befallda av Herren att fostra sina barn i ljus och sanning. Föräldrarna måste föra in ljus och sanning i sina hem genom en familjebön, en stunds skriftstudier, en hemafton, en bok som läses högt, en sång och en familjemåltid åt gången. De vet att inflytandet av rättfärdig, samvetsgrann och ihärdig daglig fostran är bland de starkaste och framgångsrikaste krafterna i världen för det goda. Ett samhälles välgång, folkets lycka, deras framgång och deras frid har sina gemensamma rötter i undervisningen av barnen i hemmet. Ernst Joseph Fielding Smith lärde: det är föräldrarnas plikt att lära sina barn dessa frälsande principer i Jesu Kristi evangelium så att de vet varför de ska döpas och att det i sina hjärtan ska få inpräntande en önskan att fortsätta hålla Guds bud sedan det döpts, så att det må komma tillbaka till hans närhet. Vill ni, mina goda bröder och systrar, ha era familjer och era barn kvar? Vill ni besegra era fäder och era mödrar som gått före er? I så fall måste ni börja med att undervisa vid vaggan. Ni ska undervisa genom såväl föredöme som föreskrifter. Min mors exempel som lärare i hemmet väcker en annan tanke som handlar mer allmänt om undervisning. Kyrkans ledare lägger ner mycket tid på att tänka ut hur undervisningen i kyrkan ska kunna förbättras. Varför lägger vi ner så mycket tid och arbete? Det är för att vi tror på den enorma kraften i den undervisning som ökar tron hos enskilda och stärker familjer. Jag tror att något av det bästa vi kan göra för att förbättra undervisningen i kyrkan är att förbättra undervisningen i våra hem. Vår undervisning i hemmet förbereder oss för att undervisa mer eftertryckligt i kyrkan. Och vår undervisning i kyrkan hjälper oss att undervisa mer eftertryckligt där hemma. I kyrkan över hela världen finns matsalsbord som är täckta med referensmaterial och anteckningsböcker fyllda med tankar om hur lektioner ska hållas. Det går inte att förbereda sig för mycket när det handlar om att undervisa om Jesu Kristi evangelium, eftersom kunskap om evangeliet alltid kan, vare sig det används under klasstiden eller ej, undervisas i hemmet. Det inspirerade dokumentet Familjen, ett tillkännagivande för världen, fastslår: man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om sina barn, varandra och sina barn. Barn är en Herrens gåva. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem att älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och att vara laglydiga medborgare var de än bor. Enligt den gudomliga planen ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Enligt familjen, ett tillkännagivande för världen, är de principer jag har undervisat om rörande undervisning i hemmet tillämpliga för båda föräldrarna, men det är särskilt avgörande för moderns roll. Fäder oftast på sitt arbete och borta från hemmet det mesta av dagen. Det är många av de anledningar till att så mycket ansvar för undervisningen av barnet i hemmet vilar på mödrarna. Även om omständigheterna varierar och idealet inte alltid kan uppnås, tror jag att det är enligt den gudomliga planen som moderns roll betonar omvårdnaden och undervisningen av nästa generation. Vi ser så många utmaningar idag som kommer av avledande och destruktiva inflytande avsedda att vilseleda Guds barn. Vi ser många unga människor som saknar de djupa andliga rötter som behövs för att hålla sig stadigt kvar i tron när vantrons och misströstans stormar virvlar runt om. Allt för många av vår himmelske faders barn överväldigas av världsliga begär. Ondskans våldsamma angrepp mot våra barn är mer utstuderad och skamlös än någonsin tidigare. Att undervisa om Jesu Kristi evangelium i hemmet ger ett ytterligare lager av isolering som skyddar våra barn från världsliga inflytanden. Gud välsigne er, ni underbara mödrar och fäder i Sion. Han har anförtrott sina eviga barn i er vård. Som föräldrar är vi medarbetare med, ja, vi förenar oss med Gud i att åstadkomma hans verk och härlighet bland hans barn. Det är vår heliga plikt att göra vårt allra bästa. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
On October 6 in the year 1536.
Den 6 oktober 1536 leddes en ömklig figur ut från en fängelsehåla i Vilvoorde slott nära Bryssel. Under nästan 1,5 år hade mannen suttit isolerad i en mörk och fuktig cell. Utanför slottets väggar bands nu fången fast vid en påle. Han hann be högt en sista gång: Herre, öppna ögonen på konungen av England. Och sedan ströps han. Därefter brändes han på bål. Vem var mannen och vad hade han gjort för att fördömas av både politiska och kyrkliga myndigheter? Han hette William Tyndale, och hans brott bestod av att ha översatt och gett ut Bibeln på engelska. Tyndale, som föddes i England ungefär då Columbus seglade till den nya världen, utbildades i Oxford och Cambridge och prästvigdes sedan i katolska kyrkan. Han talade 8 språk flytande, bland annat grekiska, hebreiska och latin. Tyndale var en ivrig bibelforskare, och den allmänna okunskapen om skrifterna som han iakttog bland både präster och allmänhet oroade honom djupt. Under ett häftigt samtal med en präst som var emot att man gav allmänheten tillgång till skrifterna lovade Tyndale: om Gud bevarar mitt liv ska jag se till att pojken bakom plogen känner Bibeln bättre än påven själv. Han sökte tillstånd av kyrkans ledare för att ta fram en översättning av Bibeln på engelska så att alla kunde läsa och tillämpa Guds ord. Begäran avslogs. Den rådande åsikten var att direkt tillgång till skrifterna för någon annan än prästerna hotade kyrkans inflytande och var detsamma som att kasta pärlor för svin. Men Tyndale påbörjade ändå det krävande översättningsarbetet. År 1524 reste han till Tyskland under antaget namn och höll sig gömd större delen av tiden där på grund av ständiga hot om arrestering. Med hjälp av hängivna vänner fick Tyndale tillfälle att ge ut Nya testamentet på engelska och sedan Gamla testamentet. Biblarna smugglades in till England där de var mycket eftersökta och högt värderade av dem som fick tag i ett exemplar. De spreds vitt och brett, men i hemlighet. Myndigheterna brände alla exemplar de fick tag på. Ändå, inom 3 år efter Tyndales död, öppnade Gud Henrik den åttondes ögon. Och med denna publikation som kallades The Great Bible började skrifterna på engelska bli tillgängliga för allmänheten. Tyndales arbete blev grunden för nästan alla framtida engelska översättningar av Bibeln, varav den mest kända är King James bibelöversättning. William Tyndale var varken den första eller sista som i många länder och på många språk fick offra, ibland till och med livet, för att föra Guds ord ut ur dunklet. Vi står i stor tacksamhetsskuld till dem alla. Vi är kanske ännu mer tackskyldiga dem som trofast skrev ner och bevarade ordet under tidens gång, ofta under mödosamt arbete och uppoffringar. Mose, Jesaja, Abraham, Johannes, Paulus, Nefi, Mormon, Joseph Smith och många andra. Vad visste de om skrifternas betydelse som vi också behöver känna till? Vad förstod människorna under 1500-talets England som betalade ett högt pris för och utstod stora personliga risker för att få tillgång till en bibel som vi också behöver förstå? Kort före sin död överlämnade profeten Alma folkets heliga uppteckningar till sin son Helaman. Han påminde Helaman om att skrifterna har vidgat detta folks minne, ja, och övertygat många om deras felaktiga vägar och bringat dem till kunskapen om deras Gud, till deras själars frälsning. Han befallde Helaman att bevara uppteckningarna så att Gud genom dem kunde visa sin makt för framtida släktled. Genom skrifterna visar Gud verkligen sin makt för att frälsa och upphöja sina barn. Genom hans ord, som Alma sa, vidgar han vårt minne, belyser falskheter och fel och för oss till omvändelse och hjälper oss glädjas i Jesus Kristus, vår återlösare. Skrifterna vidgar vårt minne genom att de hjälper oss att alltid minnas Herren och vår relation till honom och Fadern. De påminner oss om vad vi visste under vårt förjordiska liv. Och de vidgar vårt minne på ett annat sätt genom att undervisa oss om epoker, folk och händelser som vi inte personligen upplevt. Ingen av oss var där för att se Röda havet delas och vandra med Mose mellan vattenvägar till andra sidan. Vi var inte där och lyssnade till bergspredikan eller för att se Lazarus bli uppväckt från de döda. Vi såg inte frälsarens lidande i Getsemane på korset. Och vi hörde inte tillsammans med Maria de två änglarna som vittnade vid den tomma graven om att Jesus uppstått från de döda. Ni och jag gick inte fram den ena efter den andra tillsammans med folkmängden i landet Ymnighet då den uppståndne frälsaren bad alla känna märkena efter spikarna och vi vette inte hans fötter med våra tårar. Vi knäböjde inte med Josef Smith i den heliga lunden och såg fadern och såden. Men vi känner till allt detta och mycket mer eftersom vi har skrifternas uppteckningar som vidgar vårt minne, som lär oss sånt som vi inte kände till. Detta tränger in i vårt sinne och hjärta och vår tro på Gud och hans älskade son slår rot. Skrifterna vidgar också vårt minne genom att hjälpa oss att inte glömma det som vi och tidigare generationer lärt sig. De som inte har eller som bortser från Guds nedtecknade ord kommer omsider att sluta tro på honom och glömma ändamålet med sin skapelse. Ni minns hur viktigt det var för Lehis folk att få med sig mässingsplåtarna från Jerusalem. Skrifterna var väsentliga för deras kunskap om Gud och Kristi kommande återlösning. Den andra gruppen som lämnade Jerusalem en kort tid efter Lehi hade inga skrifter med sig. Och när Lehis efterkommande mötte dem 300 eller 400 år senare står det att deras språk hade urartat och de förnekade sin skapares existens. På Tyndales tid var okunnigheten om Bibeln omfattande eftersom människorna inte hade tillgång till den, i synnerhet på ett språk som de kunde förstå. Idag är Bibeln och andra heliga skrifter lätt tillgängliga, men okunnigheten om skrifterna ökar eftersom många inte öppnar böckerna. Därför har de glömt sånt som deras mor och farföräldrar visste. Skrifterna utgör rättesnöret för att skilja mellan sanning och villfarelse. Gud använder skrifterna till att avslöja felaktiga tankar, falska traditioner och synden med dess förödande effekter. Han är en kärleksfull förälder som vill bespara oss onödigt lidande och sorger och samtidigt hjälpa oss uppnå vår gudomliga potential. Skrifterna avvisar till exempel en forntida filosofi som blivit populär idag igen. Korihors filosofi om att det inte finns några absoluta moralnormer. Att, citat, varje människa får framgång allt efter sin begåvning och varje människa segrar allt efter sin styrka. Och vad människan än gör så är det inte något brott. Och att när en människa är död så är det slut därmed. Slut citat. Alma, som hade haft med Korihor att göra, berättade tydligt för sin son Korianton att det verkligen fanns en gudomlig moralnorm och vad den innebar. Korianton hade begått en sexuell synd och hans far talade till honom kärleksfullt men tydligt. Vet du inte, min son, att sådant är avskyvärt i Herrens ögon? Ja, den mest avskyvärda av alla synder, förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den heliga anden. Tvärt emot hur det var för 100 år sedan skulle många idag tvista med Alma om hur allvarligt det är med omoral. Andra skulle säga att allt är relativt eller att Guds kärlek är tillåtande. Om det finns en Gud, säger de, så ursäktar han alla synder och misstår det som han älskar oss. Han behöver inte omvända sig, eller som mest räcker det med att vi bekänner synden. De tänker sig att Jesus vill att människan ska arbeta för sociala rättvisor, men inte kräver något av deras sätt att leva. Men en kärleksfull Gud låter oss inte lära oss av sorglig erfarenhet att ogudaktighet aldrig har inneburit lycka. Hans bud är verklighetens röst och vårt skydd mot självförvållad smärta. Skrifterna är rättesnöret för att bedöma sanning och rätt. Och de är tydliga i att sann lycka inte kommer av att förneka Guds rättvisa eller av att försöka komma undan syndens följder, utan att den kommer av omvändelse och förlåtelse genom Guds sons försonande nåd. Skrifterna lär oss om principer och moraliska värderingar som vi behöver för att bibehålla ett civiliserat samhälle, däribland redbarhet, ansvar, osjälviskhet, trohet och kristlig kärlek. I skrifterna berättas livfullt om de välsignelser som kommer av att man följer sanna principer och om de tragedier som följer då personer och samhällen överger dem. Där skrifternas sanningar ignoreras eller förkastas, smulas samhällets nödvändiga moraliska kärna sönder och förfallet ligger om hörnet. Med tiden finns det inget kvar som kan stödja de institutioner som samhället bygger på. Skrifterna för oss till Kristus, vår återlösare. I slutändan är all helig skrifts centrala syfte att fylla vår tro, själ med tro på Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Tro på att de finns, tro på Faderns plan för vår odödlighet och vårt eviga liv. Tro på Jesu Kristi försoning och uppståndelse som ger liv åt lycksalighetsplanen. Tro på att låta Jesu Kristi evangelium styra vårt liv. Och tro på att lära känna den enda sanne Guden och den som han har känt, Jesus Kristus. Guds ord, som Alma sa, är som ett frö som planteras i vårt hjärta och som alstrar tro när det börjar gro inom oss. Tro kommer inte av att studera forntida texter med enbart akademiskt syfte. Den kommer inte genom arkeologiska utgrävningar och upptäckter. Den kommer inte som ett resultat av vetenskapliga experiment. Den kommer inte ens genom att man bevittnar mirakel. Sånt kan bekräfta vår tro, eller ibland utmana den. Men de skapar inte tro. Tro kommer genom att den heliga anden vittnar för vår själ, ande till ande, när vi lyssnar till eller läser Guds ord. och tron mognar när vi fortsätter att mätta oss med ordet. Berättelser i skrifterna om andras tro stärker vår egen. Vi minns officerens tro som gjorde att Kristus kunde bota hans tjänare utan att han ens träffade honom. Och hur den hedniska kvinnans dotter botades eftersom den ödmjuka modern tog emot smulorna från Herrens bord. Vi hör Jobs smärtfyllda rop: se, han må döda mig, ändå sätter jag min lit till honom. Och hur han tårögt sa: men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet, jag skall i mitt kött skåda Gud. Vi hör och fattar mod från den beslutsamhet som en ung profet visade, trots att han hatades och förföljdes av så många vuxna. Jag hade sett en syn, jag visste det, och jag visste att Gud visste det, och jag kunde inte förneka det, inte heller vågade jag göra det. Eftersom skrifterna lägger fram Kristi lära åtföljs de av den heliga anden, vars uppgift är att vittna om fadern och sonen. Därför är skriftstudier ett sätt att ta emot den heliga anden. Naturligtvis ger skriften genom den heliga anden, och samma ande kan vittna om dess sanning till dig och mig. Studera skrifterna noggrant och medvetet, begrunda och be om dem. Skrifterna är uppenbarelse, och de leder till mer uppenbarelse. Tänk på vilken stor välsignelse det är att vi har Bibeln och ytterligare omkring 900 sidor helig skrift. Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Tänk sen på att de ord som profeter talar under tillfällen som detta, då de leds av den heliga anden, ord som Herren kallar helig skrift, nästan ständigt kan nå oss via TV, radio, internet, satellit, CD, DVD och tidskrifter. Jag tror inte att det funnits något annat folk som välsignas med en sådan mängd helig skrift, och att varje man, kvinna och barn dessutom kan äga och studera egna exemplar av dessa heliga texter, och oftast på sitt eget språk. Så otroligt något sådant skulle ha verkat för de som levde under William Tyndales dagar och för de heliga under tidigare tidshushållningar. Det är tydligt att Herren genom denna välsignelse låter oss förstå att vårt behov av ständig tillgång till skrifterna är större än någonsin tidigare. Må vi ständigt mätta oss med Kristi ord som ska tillkännage för oss allt som vi bör göra. Jag har studerat och begrundat skrifterna, och under denna påskhögtid vittnar jag för er om fadern och sonen som de uppenbaras i de heliga skrifterna. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Tack, bröder. Kör och församling sjunger nu: tack Gud att profeter du sänder. Nummer 10 i psalmboken. Efter sången talar älsterna Koichi Aoyagi och Bruce A. Carlson i de 70s kvorum till oss. Efter deras tal får vi höra från älster David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 180th.
Detta är den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. My brothers and sisters,
mina älskade bröder och systrar, jag är innerligt tacksam för möjligheten att tala till er under konferensen.
Jag är djupt imponerad av det underbara exempel president Monson gett oss när han tillbringar sitt liv med att räcka ut sin hand för att hjälpa och rädda andra. Vi lever i en tid när många människor drabbas av svåra olyckor och behöver hjälp på grund av de förödande effekterna av jordbävningar, tsunamis, orkaner och andra naturkatastrofer. Kyrkan räcker ut handen mot dessa människor genom humanitär hjälp, och kyrkans medlemmar ger trofast och generöst fasteoffer varje månad och utför tjänande i en kärleksfull anda. De räcker bokstavligen.
Remember in all things the
i allting kommer vi ihåg de fattiga och behövande, sjuka och lidande. Ty den som inte gör detta, han är inte min lärjunge. Idag vill jag tala om händer som hjälper och räddar på en andlig nivå. Herrens verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Många omkring oss behöver andlig hjälp. När vi räcker ut en räddande hand mot mindre aktiva medlemmar, familjer där inte alla är medlemmar, och mot de som inte delar vår tro, inbjuder vi alla att komma till Kristus. Som nybliven medlem undsattes jag andligen av en räddande hand som en trofast medlem i kyrkan sträckte ut. Jag växte upp i Matsumoto i Japan, inte långt från den plats där vinterolympiaden i Nagano hölls. Min hemstad är mycket lik Salt Lake City, en dal omgiven av vackra berg. När jag var 17 träffade jag två amerikanska missionärer, äldste Carter och äldste Hayashi. Trots att vi var nästan jämnåriga hade äldsterna något underbart som jag inte känt tidigare. De var flitiga, gladlynta, fyllda av kärlek och ljus. Jag blev djupt imponerad av deras egenskaper och ville bli som dem. Jag lyssnade till deras budskap och bestämde mig för att döpas. Mina föräldrar var buddhister och var starkt emot mitt dop. Men tack vare missionärernas och Herrens hjälp fick jag tillstånd att döpas, och miraklet skedde. Året därpå började jag på universitetet i Yokohama. Ensamboende och långt ifrån min hemstad och alla bekanta kände jag mig övergiven och drev bort från kyrkan. En dag fick jag ett vykort från en av kyrkans medlemmar där hemma. Hon skrev att hon hade hört att jag inte gick till kyrkan längre. Hon citerade ett skriftställe och bad mig återvända till kyrkan. Jag överväldigades av orden i skriftstället. Det hjälpte mig förstå att jag kanske hade gått miste om något viktigt, och jag begrundade och kämpade med det i många dagar. Det gjorde också att jag kom ihåg ett löfte missionärerna gett mig. Om du läser Mormons bok och ber innerligt om att få veta om löftet i Mormons bok är sant, så får du veta sanningen genom den heliga andens kraft. Jag insåg då att jag inte bett av hela mitt hjärta och bestämde mig för att göra det. En morgon vaknade jag tidigt, knäböjd i min lilla lägenhet och bad uppriktigt. Till min förvåning kom den heliga andens bekräftelse över mig, precis som lovat. Mitt hjärta dunkade, kroppen skakade och fylldes av glädje. Genom den heliga andens kraft lärde jag mig att Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus lever och att de verkligen hade visat sig för Josef Smith. Jag fattade ett fast beslut att omvända mig och trofast följa Jesus Kristus under resten av mitt liv. Den andliga upplevelsen förändrade fullständigt mitt liv. Jag bestämde mig för att gå på mission för att visa min tacksamhet till Herren och den medlem som hjälpte mig. Efter missionen vigdes jag i templet med en underbar kvinna och vi har välsignats med 4 barn. Det var ingen tillfällighet att det var samma kvinna som räddade mig genom att skicka ett vykort till den ensliga lägenheten i Yokohama många år tidigare. Som psalmisten säger, jag har gått vilse. Sök upp min tjänare och jag kommer alltid att vara tacksam för Herrens nåd och för medlemmens hjälp som återigen bad mig komma till Kristus. Jag vet att många av er räcker ut kärleksfulla och räddande händer dagligen. Däribland finns en syster i hjälpföreningen som bryr sig om dem hon är lärare för. Hon besöker dem ofta och har i åratal stärkt mångas tro. Jag tänker på en biskop som ofta besökte änkor i sin församling. Den hjälpen fortsatte under många år. Jag känner till en prästadomsledare som tar sig tid med en ung man som förlorat sin far. Han följer med honom till aktiviteter, undervisar honom om evangeliet och ger dem råd hans far borde ha gett honom. En annan familj tycker om att dela med sig om evangeliet. Både föräldrar och barn vittnar om evangeliet för alla de möter och älskas av många. Som en del av en primäraktivitet lägger mitt 5-åriga barnbarn ett opoppat popcorn i en stor glasflaska varje gång hon hjälper någon. Hon sjunger den här primärsången högt och ljudligt och söker efter bra saker att göra varje dag. Lyst till profeten, han känner Gud. Jag hinner inte berätta om allt det goda jag ser kyrkans medlemmar göra. De följer profetens råd. Inte för att det är deras plikter eller ansvar, utan av egen fri vilja. Utan fanfarer, men med glädje. Ibland känns det som om vi är för svaga och inte orkar rädda andra, men Herren påminner oss. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Jag avslutar med ett citat av president Thomas S. Monson. Mina bröder och systrar, det finns människor omkring oss som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår vänlighet. Det kan vara släktingar, vänner, bekanta eller främlingar. Vi är Herrens händer här på jorden. Vi har uppdraget att tjäna och lyfta hans barn. Han litar till var och en av oss. Må vi följa rådet och exemplet profeten ger oss och varje dag söka efter de behövande, så att vi som Herrens händer kan hjälpa och rädda hans barn. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The story is told of two outdoor enthusiasts who hired.
Det berättas om 2 friluftsentusiaster som chartrade ett amfibieplan för att flyga till en avlägsen sjö på sin årliga fisketur. Efter en lyckad fisketur kom piloten tillbaka för att hämta upp dem, men han upplyste dem genast om att hans lilla flygplan inte skulle kunna bära dem, deras utrustning och all den fisk de fångat. Det skulle krävas en vända till. Sportfiskarna var inte intresserade av att betala för en flygning till. Så efter löfte om att packa kompakt och en liten bonusbetalning gick piloten motvilligt med på att försöka flyga dem. Sportfiskarna låg menande medan piloten tvingade upp planet i luften. Men några sekunder senare överstegrade planet och störtade ner mot ett stort träskliknande område vid ändan av sjön. Planet hade överstegrat när det flög ut ur ett välkänt fenomen som kallas markeffekt. Markeffekt uppstår när luften komprimeras mellan planets vingar och markytan medan man flyger lågt. I det här fallet måste amfibieplanet när det kommit upp ur markeffekten flyga av egen kraft, vilket det helt enkelt inte klarade. Lyckligtvis inträffade inga allvarliga skador och efter att ha hämtat sig frågade den ena fiskaren den andra vad hände. Den andra svarade, vi störtade vid starten, omkring 100 meter från där vi hamnade förra året. Liksom de två sportfiskarna tror vi ibland att det måste finnas ett enklare sätt, en genväg eller en variant av Herrens bud som kan anpassas till just våra omständigheter. När man tänker så erkänner man inte att strikt lydnad mot Guds lagar medför välsignelser och beskydd, medan olydnad mot hans lagar leder till förutsägbara konsekvenser. Vid tiden för sin kallelse som president för kyrkan sa Harold B. Lee, citat, kyrkans trygghet ligger i att medlemmarna håller buden. När de håller buden kommer välsignelserna. Slut citat. När vi väljer att bryta mot ett bud beror det oftast på att 1. Vi har övertygat oss själva om att det inte gäller oss. 2. Vi tror inte att det är viktigt. Eller 3. Vi är övertygade om att budet är för svårt att lyda. 1. Under de sista åren av kung Salomos regeringstid sa en profet till honom, jag ska rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Kort därefter nämnde profeten Ahia att den tjänaren var Jerobeam, en driftig man som Salomo hade satt över allt det arbete som Josefs hus hade att utföra. Jerobeams plikter krävde att han reste till huvudstaden Jerusalem från Efraimsberg där han bodde. Under en av de här resorna träffade profeten honom längs vägen och informerade, jag vill ge 10 av stammarna åt dig. Han sa också till Jerobeam, om du går på mina vägar så att du håller fast vid mina stadgar och bud, då ska jag vara med dig och jag ska ge Israel åt dig. Efter att han hört Ahias profetia blev Salomo rädd för Jerobeam och förvisade honom till Egypten. När Salomo dog återvände Jerobeam från sin exil till den norra delen av Israel och började leda de 10 nordliga stammarna. Men Jerobeams plan att regera över kungadömet blev en blandning av gott och ont. Han inrättade Sikem som nationens huvudstad, en stad som var av stor religiös betydelse för hans folk. Men tyvärr införde han sataniska ritualer i deras tillbedjan. Jerobeam övertygade sig själv om att en del av Guds bud inte gällde honom. Som resultat av hans gärningar dödades alla hans efterkommande. Och på grund av de hedniska seder som han infört i deras heliga förrättningar drevs Israels 10 stammar så småningom bort från sin arvedel. Precis som en flygning upp ur markeffekten med mer vikt än flygplansvingarna kan bära leder till katastrofala konsekvenser, så kan att delvis eller selektivt hålla Guds lagar göra att vi går miste om många av lydnadens välsignelser. 2. Årtionden senare reste Naaman, en syrisk krigshjälte, en mycket aktad man, från sitt hemland till Juda och frågade kungen Joram hur han skulle kunna bli botad från spetälska. Naaman skickades till profeten Elisa. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga, gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan och du ska bli ren. Trots profetens löfte om att bli botad blev Naaman förolämpad av att Elisa inte personligen kom honom till mötes och ännu mer förolämpad av profetens anvisning att han skulle tvätta sig 7 gånger i den lilla gyttiga Jordanfloden. Hans stolthet begärde något mer anmärkningsvärt och stort, något som motsvarade hans ställning och plats i samhället och landet. Som tur var för Naaman övertygade hans tjänare honom om att oavsett vad profeten bad honom att göra så skulle lydnad leda till Herrens välsignelse. Han underkastade sig denna till synes enkla befallning och tvättade sig i Jordanfloden som han anvisats. Resultatet av hans lydnad var att han botades från sin spetälska. Lydnad mot Herrens bud, hur viktiga eller triviala vi än tycker att de är, leder med säkerhet till hans utlovade välsignelser. 3. På Herrens befallning ledde profeten Lehi sin familj ut i ödemarken. Under resans första veckor uppmanade Lehi sina äldsta söner Laman och Lemuel att vara fasta och ståndaktiga och orubbliga att lyda Herrens befallningar. Men när profetens begäran blev att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåterna som innehöll judarnas uppteckning, gjorde de två äldsta pojkarna uppror och sa, det är något svårt. Trots de äldre brödernas knotande ledde Nefis tro och lydnad mot Herrens befallningar till att de fick tag på mässingsplåterna. En nation byggdes, ett språk bevarades och kommande generationer fick undervisning om Jesu Kristi evangelium. Ibland kanske vi tänker att Herren ska förstå vår olydnad eftersom våra speciella omständigheter gör det svårt, genant eller till och med smärtsamt att hålla hans lagar. Men trofast lydnad, hur stor uppgiften än verkar, medför Herrens vägledning, hjälp och frid. Profeten Joseph Smith bönföll Herren vid två tillfällen och frågade om en framstående vän, Martin Harris, inte kunde få ta de första 116 sidorna av översatt material från Lehis bok från Harmony i Pennsylvania tillbaka till Palmyra. Varje gång avrådde Herren Josef från att anförtro Martin Harris manuskripten. Martin ville använda det översatta materialet som bevis för att hindra sina bekanta från att sprida rykten om honom och hans vänskap med Joseph Smith. Efter tredje begäran gick Herren med på Josefs önskan. Martin förlorade manuskriptet, vilket resulterade i att profeten Joseph Smith fråntogs plåtarna under en längre tid. Denna smärtsamma läxa fick Josef att säga, citat, jag har gjort detta till min regel, när Herren befaller, gör det. Slutcitat, detta borde och kan även vara vår regel. Herrens svar, när vi lyder honom, kan vi räkna med, han har lovat oss. Och om du håller mina bud och håller ut intill änden skall du få evigt liv. Vidare har han gett oss rådet, jag Herren är barmhärtig och nådig mot dem som fruktar mig och gläds över att ära dem som tjänar mig i rättfärdighet och i sanning intill änden. Lydnad mot Herrens befallningar ger oss tillförsikt på den väg vi valt, hans vägledning när vi söker att anstränga oss och erbjuder oss möjligheten att bli lika vår frälsare Jesus Kristus och återvända till vår faders närhet. Det är min bön att vi varje dag ska sträva efter att bli lydigare mot lagarna, förordningarna och buden i Jesu Kristi evangelium, så att han mer fullständigt kan välsigna våra liv. Jag vittnar om att lydnad mot Guds befallningar medför himlens välsignelser, att vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus lever, att Mormons bok är Guds ord och att president Thomas S. Monson är Herrens profet idag. I Jesu Kristi namn. Amen.
För en tid sedan
satt jag och körde. I åskväder, regnet slog mot vindrutan. Vid sidan av vägen fanns en elektronisk varningsskylt, vattensamling längre fram. Vägbanan jag körde på verkade ganska säker, men den här viktiga upplysningen gjorde att jag kunde förbereda mig för en tänkbar fara som jag inte hade väntat mig och ännu inte kunde se. Jag fortsatte framåt, jag saktade ner och tittade noga efter fler varningsskyltar. Tidig varning visar sig inom många områden i livet. En feber kan till exempel vara första tecknet på sjukdom eller smitta. Olika indikationer inom den ekonomiska marknaden används för att förutse framtida trender i ekonomin. Och beroende på i vilken del av världen vi bor kan vi få varningar om laviner, orkaner, tsunamis, tornado och snöstormar. Vi är också välsignade med tidiga andliga varningssignaler som ger skydd och vägledning i vårt liv. Kom ihåg hur Noa varnades av Gud för något som än nu inte syntes, och han byggde en ark för att rädda de sina. Lehi fick uppmaningen att lämna landet Jerusalem och ta sin familj ut i vildmarken, eftersom folket han predikat omvände sig för ville döda honom. Frälsaren själv räddades genom en ängels varning. Se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Tänk på Herrens sätt att uttrycka sig i den uppenbarelse vi kallar visdomsordet. Som följd av den ondska och de onda avsikter som finns och kommer att finnas i ränkfulla människors hjärtan i de sista dagarna, har jag varnat er, förvarnar jag er genom att ge er detta visdomsord genom uppenbarelse. Bröder och systrar, andliga varningar bör leda oss till att bli allt mer uppmärksamma och på vår vakt. För er och mig är detta en varningens dag, och eftersom vi blivit varnade och kommer att bli varnade måste vi, som aposteln Paulus uppmanade oss, vaka och hålla ut. Jag ber om den helige andens vägledning när jag nu beskriver en metod för tidiga andliga varningar som kan hjälpa föräldrar i Sion att vara vaksamma och märka vad som händer med deras barn. Den här metoden gäller barn i alla åldrar och har tre grundläggande komponenter. 1. Läs och tala om Mormons bok med era barn. 2. Bär spontant vittnesbörd om evangeliets sanningar för era barn. Och 3. Uppmuntra barnen att verka och inte bara påverkas medan de lär sig om evangeliet. Föräldrar som troget gör detta kommer att välsignas med att känna igen tidiga tecken på andlig tillväxt eller svårigheter hos sina barn och vara mer beredda att ta emot inspiration för att stärka och hjälpa dessa barn. Komponent 1. Läs och tala om Mormons bok. Mormons bok innehåller fullheten av frälsarens evangelium och är den enda bok som Herren själv har vittnat om att den är sann. Ja, Mormons bok är slutstenen i vår religion. Mormons boks makt till att övertyga och omvända kommer både av en central fokus på Herren Jesus Kristus och den inspirerade tydligheten och klarheten i dess lärdomar. Nefi sa: min själ gläds åt att tala tydligt till mitt folk så att de kan få kunskap. Tydligt i den här versen anger att vi talar otvetydigt och lätt att förstå. Mormons bok är den mest felfria boken av alla på jorden, eftersom sanningen, ja, Jesus Kristus själv, står i centrum och den återställer de tydliga och högst dyrbara ting som tagits bort från det sanna evangeliet. Kombinationen av de här två faktorerna, fokus på frälsaren och lärdomarnas tydlighet, frambringar kraftfullt det bekräftande vittnesbördet från den tredje medlemmen i gudomen, den heliga anden. Mormons bok talar följaktligen till läsarens ande och hjärta så som ingen annan helig skrift gör. Profeten Joseph Smith lärde att genom att följa lärosatserna i Mormons bok kan vi komma närmare Gud än genom någon annan bok. Att regelbundet läsa och tala om Mormons bok ger kraft att stå emot frestelser och väcker känslor av kärlek inom familjen. Samtal om lärosatser och principer i Mormons bok ger möjligheter för föräldrar att iaktta sina barn, lyssna på dem, lära av dem och undervisa dem. Unga människor i alla åldrar, även småbarn, kan och blir påverkade av den speciella anda som finns i Mormons bok. Barn kanske inte förstår alla ord och berättelser, men de kan utan tvekan uppfatta en andes röst som Jesaja sa det. Och frågorna som ett barn ställer, iakttagelserna som ett barn berättar om och samtalen som uppstår ger på ett tidigt stadium viktiga andliga varningssignaler. Det är viktigt att inse att sådana samtal kan hjälpa föräldrar urskilja vad barnen lär sig, tänker och känner för sanningarna som denna heliga skrift innehåller, liksom de svårigheter som de kanske står inför. Komponent 2. Bär spontant vittnesbörd. Vittnesbörd är egen kunskap grundad på den heliga andens bekräftelse att vissa fakta av evig betydelse är sanna. Den heliga anden är faderns och sonens budbärare och han lär oss och vägleder oss till all sanning. Och genom den heliga andens kraft kan vi få veta sanningen om allting. Kunskapen och den andliga övertygelsen som vi får från den heliga anden kommer som följd av uppenbarelse. Att söka efter och få dessa välsignelser krävs ett uppriktigt hjärta, ärligt uppsåt och tro på Kristus. Ett eget vittnesbörd för också med sig ansvar. Föräldrar bör vara vaksamma och andligt uppmärksamma på när det ges tillfällen att spontant bära vittnesbörd för sina barn. Sådana tillfällen behöver inte planläggas, tidsbestämmas eller formuleras i förväg. Faktum är att ju mindre organiserade de här vittnesbörden är, desto troligare är det att de får uppbyggande, bestående inverkan. Till exempel kan familjens naturliga samtal kring matbordet utgöra en perfekt inramning för en förälder att berätta och vittna om konkreta välsignelser som han eller hon fått under dagens rutinhändelser. Och ett vittnesbörd behöver inte alltid börja med "Jag bär mitt vittnesbörd för er." Vårt vittnesbörd kan bära så här enkelt: "Jag vet att jag blev välsignad med inspiration på arbetet idag." Eller "sanningen i det här skriftstället har alltid gett mig mycket ledning." Liknande tillfällen att bära vittnesbörd kan uppstå när vi reser tillsammans i bil eller buss och i många andra sammanhang. Barnens reaktion när de hör er bära sådana oförberedda vittnesbörd och deras iver eller motvilja att ta del av dem är tidiga, kraftfulla, andliga varningssignaler. Ett barns sätt att uttrycka sig över något det lärt under skriftstudierna eller när det uppriktigt berättar om sin oro över en princip i evangeliet eller tillämpning kan vara högst upplysande och ge föräldrar bättre förståelse för ett barns behov och vilka frågor det ställer. Sådana samtal, speciellt när föräldrarna är lika ivriga som att lyssna som att tala, kan skapa en miljö som ger stöd och trygghet i hemmet och uppmuntrar till fortsatta samtal om svåra ämnen. Komponent 3. Uppmuntra barnen att verka. I den stora mängden av alla Guds skapelser finns det ting som verkar och ting som påverkas. Som barn till vår himmelska fader har vi välsignats med handlingsfrihet, förmågan och kraften att handla av oss själva. Begåvade med handlingsfrihet är vi verksamma personer och vi ska huvudsakligen verka och inte bara påverkas. Särskilt när vi söker lärdom genom studier och även genom tro. Som elever i evangeliet bör vi vara ordets görare, inte bara dess hörare. Våra hjärtan öppnas för den heliga andens inflytande när vi utövar vår handlingsfrihet och verkar enligt rätta principer och därigenom inbjuder hans undervisning och intygande kraft. Föräldrar har det heliga ansvaret att hjälpa barnen verka och söka lärdom genom tro. Och bröder och systrar, ett barn är aldrig för ungt att ta del i detta mönster för lärande. Att ge en man en fisk, ge honom ett mål mat. Att lära honom fiska, ge honom mat livet ut. Som föräldrar och lärare i evangeliet sysslar ni och jag inte med att dela ut fisk. Istället ska vi hjälpa våra barn lära sig fiska och bli andligt stabila. Detta livsviktiga mål uppnår vi bäst när vi uppmuntrar våra barn att verka enligt rätta principer. När vi hjälper dem lära genom att omsätta i handling. Sådan inlärning kräver andlig, mental och fysisk ansträngning och inte bara att passivt ta emot. För att uppmuntra barn att verka och inte bara påverkas behöver vi läsa och tala om Mormons bok och bära spontant vittnesbörd i våra hem. Tänk er en hemafton där barnen inbjuds och förväntas komma förberedda att ställa frågor om vad de läser och lär sig i Mormons bok. Eller om något som nyligen betonades i ett samtal om evangeliet eller i ett spontant vittnesbörd i hemmet. Och tänker också att barnen ställer frågor som föräldrarna inte är tillräckligt beredda att besvara. En del föräldrar kanske oroar sig över ett så ostrukturerat sätt att hålla hemafton. Men de bästa hemaftnarna är inte nödvändigtvis produkten av i förväg färdigställda, köpta eller nedladdade paket med översikter och visuella hjälpmedel. Vilken härlig möjlighet för familjen att söka i skrifterna tillsammans. Söka lärdom genom att studera och även genom tro. Och att bli handledd av den helige anden, predikanten var inte bättre än åhöraren. Och alla arbetade, var och en efter sin styrka. Hjälper ni och jag våra barn att bli verksamma personer som handlar och söker kunskap? Eller har vi fostrat dem att vänta på att bli undervisade och påverkade? Ger vi som föräldrar i första hand våra barn något att äta som kan jämföras med en andlig fisk? Eller hjälper vi dem att handla, att själva lära sig och att stå fast och orubbliga? Hjälper vi våra barn att bli ivrigt sysselsatta med att fråga, söka och bulta? Den andliga insikt som ni och jag välsignats med och som har bekräftats som sann i våra hjärtan kan vi helt enkelt inte ge våra barn. Priset i form av flit och lärande genom studier och även genom tro måste man själv betala för att skaffa sig och äga en sådan kunskap. Endast på det sättet kan det som sinnet känner till också kännas i hjärtat. Bara på det sättet kan ett barn förmå mer än att bara lita på föräldrars och vuxnas andliga kunskaper och erfarenheter och göra anspråk på de här välsignelserna för egen del. Endast på det sättet kan våra barn förbereda sig andligen för jordelivets utmaningar. Jag bär vittne om att föräldrar som ständigt läser och talar om Mormons bok med sina barn, som spontant bär sina vittnesbörd för barnen och som inbjuder barnen som elever i evangeliet att verka och inte bara påverkas, kommer att välsignas med ögon som kan se långt och med öron som kan höra ljudet från hornet. Den andliga urskiljningsförmåga och inspiration som ni kommer att få genom att kombinera dessa tre heliga vanor gör att ni kan stå som väktare på tornet för era familjer, vakande och uthålliga, till välsignelse för er familj och era efterkommande. Det lovar och vittnar jag i Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you, brethren. We remind all the brethren of the general priesthood.
Vi påminner bröderna om det allmänna prästerensmötet som börjar klockan 18:00 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens utsändning imorgon äger rum mellan 17.30 och 18.00. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar institutkören från Orem för den vackra sången de har framfört denna eftermiddag. Och tackar alla som har deltagit. Äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum blir avslutande talare vid den här sessionen. Efter hans tal sjunger kören Närmare Gud till dig. Efter sången uppsänds avslutningsbönen av äldste Craig C. Christensen i de 70 kvorum.
As Sister Holland and I recently disembarked at a distant airport.
När syster Holland och jag nyligen landade på en flygplats i en stad långt borta, skyndade tre vackra unga kvinnor som steg av samma flyg fram till oss. De berättade att de var medlemmar i kyrkan, vilket inte var allt för förvånande eftersom inga andra brukar springa fram till oss på flygplatser. Under ett samtal som vi inte väntat oss berättade de för oss tårögt att de alla tre nyligen skilt sig, att deras män hade varit otrogna och att för var och en av dem så hade fröet till likgiltighet och synd börjat med att de attraherats av pornografi. Med denna starka början på mitt tal idag känner jag mig som den forntida Jakob som sa: det smärtar mig även att jag måste tala så rättframt inför många som är mycket milda och kyska och känsliga. Men vi behöver vara rättframma. Kanske är det fadern i mig eller kanske morfadern. Men tårarna jag såg hos dessa unga kvinnor gjorde att också jag grät. Och frågorna de ställde har gjort att jag frågar mig: varför finns det så mycket moraliskt förfall omkring oss? Och varför faller så många personer och familjer även i kyrkan offer för det och får tragiska ärr av det? Men jag visste förstås åtminstone delvis svaret på min egen fråga. Nästan dagligen finner vi oss angripna av omoraliska budskap av olika slag som strömmar till från alla håll. Den mörka sidan av film, tv och musikindustrin går längre och längre med anstötligt språk och skadligt sexuellt uppförande. Tragiskt nog är det samma dator och internettjänst som gör att jag kan släktforska och förbereda namn till templet, som utan filter och kontroll kan ge mina barn och barnbarn åtkomst till en global kloak av intryck som kan förstöra deras sinne för evigt. Kom ihåg att de unga hustrurna sa att deras makars otrohet började med pornografi. Men omoraliska handlingar är inte bara ett problem för män, och äkta män är inte de enda som syndar. Faran man utsätter sig för med ett musklick, inklusive det som kan hända i ett chattrums virtuella möte, gör inte skillnad på människor, man eller kvinna, ung eller gammal, gift eller ogift. Och för att se till att frestelsen blir än mer tillgänglig arbetar motståndaren på att utöka sin täckning, som de säger, till mobiler, videospel och iPods. Om vi slutar hugga av grenarna på problemet och hugger direkt mot trädets rot, finner vi som väntat att lustan lurar där. Lusta är ett motbjudande ord och utan tvekan ett motbjudande ämne att hålla tal om. Men Det är av god anledning som vissa traditioner kallar den för den dödligaste av de sju dödssynderna. Varför är lusta en dödssynd? Förutom dess fullständigt andligt nedbrytande inverkan på vår själ, så tror jag att det är en synd, eftersom den förnedrar den högsta och heligaste relation som Gud ger oss i jordelivet. Kärleken en man och en kvinna känner för varandra, och den önskan paret har att föda barn i en familj som är ämnad för evigheten. Någon har sagt att sann kärlek måste innefatta tanken på ett bestående förhållande. Sann kärlek består, men lustan förändras lika kvickt som man kan bläddra i en pornografisk tidning eller snegla på ännu ett potentiellt tillfredsställande objekt som går förbi, man eller kvinna. Äkta kärlek vill vi berätta om för alla. Man blir knäsvag, som när jag tänker på syster Holland. Vi ropar ut den från hustaken, ibland till och med på generalkonferenserna. Men lusta kännetecknas av skam och sekretess och är nästan sjukligt hemlighetsfull. Ju senare och mörkare tid på dygnet, desto bättre, med dubbla lås på dörren för säkerhets skull. Kärleken får oss att instinktivt sträcka oss ut mot Gud och andra. Lusta, å andra sidan, är allt annat än gudalik och är fullständigt egocentrisk. Kärlek möter oss med öppen famn och öppet hjärta. Lusta möter oss endast med en ohämmad aptit. Det här är bara några av anledningarna till att en prostituering av kärlekens sanna innebörd, vare sig det sker i fantasin eller med en annan person, är så evigt destruktiv. Den förstör det som endast ligger efter vår tro på Gud i betydelse, nämligen tron på dem vi älskar. Den skakar grundvalen i tilliten som nuvarande eller framtida kärlek bygger på. Och det tar lång tid att bygga upp tilliten när den gått förlorad. Gå vidare med den idén, oavsett om det är så personligt som en familjemedlem eller så offentligt som valda ämbetsmän, företagsledare, kändisar eller idrottsstjärnor. Snart nog leder den till att byggnaden som en gång uppfördes för att hysa moraliskt ansvarsfulla samhällen får en skylt utanför där det står: fastigheten är vakant. Vare sig vi är ensamstående eller gifta, unga eller gamla, låt oss ett ögonblick tala om hur vi kan skydda oss mot frestelser i vilken form den än framträder. Vi kanske inte kan bota all samhällets onda idag, men vi kan tala om vad vi själva borde göra. Börja framförallt med att hålla dig ifrån människor, material och omständigheter som är skadliga för dig. Som de vet som kämpar med något som alkoholism kan närhetens dragningskraft vara ödesdiger. Det gäller också moraliska frågor. Liksom Josef hos Potifars hustru, bara spring. Spring så långt bort du kan från vad eller vem det är som bedrar dig. Och snälla, när du flyr från frestelsens hus, ordna inte med eftersändning. Inse att de som är bundna av nedbrytande vanor eller beroenden ofta behöver mer hjälp än de klarar av själva, och det kan gälla dig också. Sök hjälp och välkomna den. Tala med biskopen. Följ hans råd. Be om en prästerens välsignelse. Använd kyrkans resurser. Skriv in dig i kyrkans program för missbrukare eller sök annan lämplig professionell hjälp. Be utan att tröttna. Be om hjälp av änglar från båda sidor av förlåten. Förutom filter i datorer och kontroll av våra känslor måste vi inse att den enda verkliga kontrollen i livet är självkontroll. Utöva mer kontroll också över småsaker som du ställs inför. Om ett program på tv är oanständigt, stäng av det. Om en film är grov, gå därifrån. Om en olämplig relation utvecklas, avbryt den. Många av de här upplevelserna i gränslandet är kanske inte onda från början, men de kan avtrubba vårt omdöme, minska vår andlighet och leda till något som kan vara av ondo. Ett gammalt ordspråk säger att en resa på 1000 mil börjar med ett steg, så trampa försiktigt. Som tjuvar om natten kan ovälkomna tankar tränga in i vårt sinne, men vi behöver inte öppna dörren på vid gavel, servera te och kakor och berätta var silvret förvaras. Man borde hur som helst inte servera te. Kasta ut de slynglarna. Ersätt låga tankar med hoppfulla bilder och glada minnen. Tänk på dem som älskar dig. Och som skulle bli förkrossade om du svek dem. Mer än en man har räddats från synd eller dumheter genom att minnas sin mors, sin hustrus eller sitt barns ansikte som väntar på honom någonstans där hemma. Vilka tankar du än har, se till att de välkomnas in i hjärtat endast på inbjudan. Som en forntida poet en gång sa, min vilja må gälla som rättsskäl. Främja och vistas där Herrens ande är. Se till att det gäller ditt eget hus eller lägenhet och styr vad slags konst, musik och litteratur du samlar på dig där. Om du tagit emot en begåvning, så besök templet så ofta du kan. Kom ihåg att templet beväpnar dig, citat, med Guds kraft och låter hans härlighet vara runt omkring dig och ger hans änglar befallning om dig. Och när du lämnar templet, så kom ihåg de symboler du bär med dig. De ska aldrig läggas åt sidan eller glömmas bort. De flesta som befinner sig i knipa utropar till sist, vad tänkte jag på? Vad de än tänkte på, så inte var det Kristus. Men som medlemmar i hans kyrka lovar vi varje söndag av våra liv att ta på oss hans namn och att alltid minnas honom. Så låt oss arbeta hårdare på att minnas honom, särskilt att det var våra sjukdomar han bar, att han tog på sig våra smärtor, att han var genomborrad för våra överträdelses skull och att genom hans sår är vi helade. Att komma ihåg att varje gång vi syndar, så sårar vi inte bara dem vi älskar, utan också honom. Han som älskar oss så. Och dessutom, om vi syndar, oavsett hur svår synden må vara, kan vi räddas av samma majestätiska person. Han som bär det enda namn som givits under himlen, varigenom någon man eller kvinna kan bli frälst. När vi ser på våra överträdelser och vår själ sönderslits av verklig smärta, låt oss alla, liksom Alma, utropa de livsavgörande orden. O Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig. Bröder och systrar, jag älskar er. President Monson och bröderna älskar er. Ännu viktigare, er fader i himlen älskar er. Jag har idag försökt tala om kärlek, respekt för den och en rätt bild av den i de sundaste samhällen människosläktet känt. Dess helighet mellan en gift man och kvinna och de familjer som kärleken så småningom frambringar. Jag har försökt prata om dess återlösande manifestation, kärleken personifierad, som kommer till oss genom nåden från Kristus själv. Jag har tvingats att även tala om djävulen, den djävulske, lögnarnas och lustans fader, som gör allt han kan för att förfalska sann kärlek, för att vanhelga eller skända den sanna kärleken var helst han stöter på den. Och jag har talat om hans önskan att förgöra oss samtidigt, om han kan. När vi ställs inför sådana frestelser i vår tid måste vi, liksom den unge Nefi, förkunna: jag skall inte längre ge rum för min själs fiende. Vi kan förkasta den onde. Om vi vill det innerligt och uppriktigt nog, kan och kommer den fienden att omintetgöras genom Herren Jesu Kristi återlösande kraft. Vidare lovar jag er att ljuset från hans eviga evangelium kan och än en gång kommer att lysa klart där vi var rädda för att livet blivit hopplöst och ohjälpligt mörkt. Må glädjen i vår trohet mot det bästa och det högsta inom oss bli vår, allt medan vi håller vår kärlek, vårt äktenskap, vårt samhälle och vår själ så rena som de avsätts att vara, ber jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himlen. Vi är tacksamma för det budskap och de känslor som vi fått idag. För jordens rättfärdiga familjer. För önskan som vi har att undervisa varandra genom skrifterna och genom vittnesbörd. Vi är tacksamma för levande profeter. För de budskap som vi har fått idag. Vi ber att du ska välsigna oss när vi begrundar och ber om de här sakerna. Att vår tro ska ökas och att anden ska stärkas medan vi omsätter i handling det som vi hört och känt här idag. Vi är tacksamma, Fader, särskilt den här tiden för din sons gåva, för hans försoning och uppståndelse. Vi är tacksamma för ditt evangeliums återställelse i denna sista tid och för de välsignelser och det beskydd som prästadömets kraft ger jorden. Välsigna oss, Fader, att vi må vara tacksamma för allt som du har gett oss, att vi kan handla i enlighet med dem här. Och detta ber vi om i din sons heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the
Detta var en utsändning av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoritet och andra generalämbetsmän. Musiken under det här mötet framfördes av en kombinerad kör från Orems religionsinstitut. Utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.